Välkommen till Loppi-podden. Dagens ämne är IVF och podcasten är ett samarbete mellan Loppi och bloggen Hormoner och hemorrojder. Det här avsnittet presenteras av Trygg Hansa. Barnens försäkringsexpert Alexandra Ganström vill tipsa alla lyssnare att gå in på Trygg Hansas Facebook-sida och klicka sig fram till trygghetspanelen. Där svarar de på frågor och delar med sig av expertkunskap och ger skadeförebyggande tips.
Avsnitt nummer 12 var det, va?
Tror vi,
ja. Av Loppi-podden med hormoner och hemorrojder. Idag ska det handla om IVF.
Och vi har med oss Charlotta Våget och Tobias Smedberg. Två personer som har gått igenom IVF med sina respektive partners. Och nu ska vi få höra deras historia här. Mm. Så varför togs beslutet om IVF?
Jag vet inte varför dig, Tobias, men för mig var det liksom inte ett beslut att vi satt ner vid liksom köksbordet. Hörru du, det här ska vi göra. Mm. Jag tror inte att min kille ens en gång visste vad IVF stod för, utan vi var nog ganska desperata. Vi måste göra någonting. Vi fick ju 3 missfall. Och bara känna, gud, är det någon vajsing här? Alltså, vad är det frågan om? Och då är man villig att göra allt. Mm. Så att på den vägen var det att vi tog beslutet, eller vad ska jag säga, och söka oss. Först till en fertilitetsmottagning kom vi. Och så var det en resa i sig. Och sen hamnade vi på IVF-mottagningen. Mm. Så var det för oss. Mm.
Det var ganska mycket samma för oss. Att vi hade missfall först och vi blev inte gravida fast vi ville bli det. Mm. Så att det var mer att vi tittade på hur kan vi gå vidare på olika sätt. Och då var det IVF som stod närmast till hands. Det innebar inte att vi liksom uteslöt andra vägar heller. Det fick vi gå vidare med också så småningom. Men vi började med IVF för vi ville helst att det skulle vara våra biologiska barn. Så, om det skulle vara möjligt. Och när vi gjorde fertilitetsutredningen så hittade man inget fel heller.
Inte hos oss heller.
Och då var det inget som liksom gjorde att man heller kunde riktigt tänka att ja, men det kommer inte funka med IVF. Utan på pappret såg det ut som att allting borde ha bra förutsättningar att lyckas genom IVF.
Vad vanligt det verkar vara att man inte hittar något direkt fel eller något sånt där, något synbart fel eller någonting. Så det verkar vara så för de allra flesta,
eller
tycker jag.
Många tror att det direkt att det är kvinnan det är fel på. Det kan ju lika gärna vara mannen som har långsamma spermier eller förvirrade spermier, har jag hört, vilket lät lite kul om man får säga så, att de hittar inte, för de simmar i cirklar. Så det behöver inte, det kan trånga äggledare, det kan vara så otroligt mycket, men det är inte alltid att det är kvinnan. Men i båda vårt fall så inget fel. Vilket jag hade svårt att tro på initialt. 3 missfall, måste vara något fel. Men ja. Och det blev ju till slut för mig 5 missfall innan det gick vägen.
Kan du inte berätta bara, hur går själva behandlingen till?
Det är också olika skulle jag säga. Det finns något som heter kort och lång. Jag vet inte vad ni gjorde. Vi gjorde både och testade. Jag fick ju börja med någon slags hormonbehandling. Det här var på fertilitets... mottagningen, att man äter hormoner och tar sprutor och så får man försöka på egen väg. Och då blir det ju verkligen det här som man brukar lite så skoja om, att du vet, nu är det klockan 8 och du vet,
då ska ligger
man,
vi.
Ja, då ligger man. Så är det. Och sen så fick vi göra inseminationer ett par gånger och när ingenting av de försöken gick heller, då gick vi till IVF och det där gjorde med olika behandlingar. Jag vet inte hur det var för dig, Tobias.
Helt ärligt så är lite hela den perioden lite av ett mörker så där, att det är svårt att komma ihåg detaljer. Jag och min hustru har svårt att komma överens om hur många IVF-försök vi gjorde egentligen. Jag tror att det var 8, hon tror att det var 7. Så. Och jag litar på henne så att det var säkert 7. Men det är ju en ganska lång resa innan man ens kommer dit också. Det första som händer är att man faktiskt inte egentligen får den vård man behöver. Du vänder dig till landstinget och där har man ju väldigt stora begränsningar på vilka som dels får IVF, hur många IVF-försök man får. Och vi fick också reda på att det var väldigt lång kötid innan man skulle få IVF beviljat. I
jag var inte ens välkommen dit. Jag hade passerat 38.
Så det är ett av kriterierna då?
Ja, i alla fall i Stockholm, jag vet inte hur det är, men i Stockholm så är du inte, utan då måste du söka dig privat.
Okej.
Och sen när man kommer till den privata verksamheten, då är det någon slags Ja, först, det är ju en medicinsk bedömning som man genomgår där också. Men det är ju även en krängarverksamhet ifrån mottagningens sida. De vill ju att du ska köpa så många behandlingar som möjligt och så vidare. Mm. Och bli en kund för dem. Och det är ganska kluvet det där också. Så. Jag behöver medicinsk hjälp, men samtidigt är jag en kund i deras företagsperspektiv. Mm. Men när det väl är passerat, så att säga, och dit är det ju en bit, och man har ofta gjort utredningar innan, tror jag de flesta har gjort och sådär. Mm. Då börjar ju själva behandlingen. Och då är det ju dels hormonbehandling, och sen är det ju väntan på att den ska fungera bra och att man ska få ut de ägg man vill. Mm. Och när man har extraherat äggen så befruktas ju de med mannens spermier. Och då väntar man 1 till 2 dagar här för mig att det är. Och så ser man vilket av de ägg man har lyckats få ut då har blivit embryon, alltså delat sig på det sätt de ska. Och sen så väljer man ut det av dem som ser ut att ha bäst förutsättningar att kunna fortsätta bli ett barn. Mm. Och då får man tillbaka det in i kvinnan. Men jag tror man kan göra på olika sätt, men jag vet att min hustru, det var ju oerhört mycket sprutor och delar i hormonbehandlingen som påverkade hennes kropp och hennes liksom, insida också såklart.
Mm. Och jag påverkades inte alls utav min hormonbehandling. En del har jag tyckt att det varit för jävligt. Mm. Mm. Just hormonbehandlingen, den kände jag inte av alls. Så den tog jag jättebra. Om man hamnar i klimakteriet, för det är det de gör. Man äter ju massa östrogen för att de drar ner i klimakteriet. Sen så kör de på med hormoner, så att det kryllar av ägg och så plockar man ut. Och jag... Och då sa de att ja, men Charlotta, var bra, för då, när du väl kommer sen i klimakteriet, då kommer du förmodligen hantera det väldigt väl. Så det är också väldigt olika hur man kan göra. Däremot psykiskt tyckte jag att det var otroligt jobbigt. Mm. Och det här känslan med en hopp och förtvivlan hela tiden. Och det känner du säkert igen också. För man måste ju liksom någonstans upp på hästen och woo, nu kör vi ett tillförsök här och sådär. Det är, tyckte jag i alla fall, var det absolut jobbigaste.
Jag vet inte riktigt hur långa liksom perioder det handlar om, men det måste ju alltid vara den här fruktansvärda väntan. När man gjort ett försök och så vänta, kommer mensen, kommer det inte, och sen får man ett besked. Det måste vara såna käftsmällar.
Mm. Ja, det är det ju verkligen, och det tror inte jag att någon som inte har gått igenom det kan liksom förstå. Det är otroligt jobbigt. Och det är inte bara väntan på mens eller inte mens. Det är också liksom, det känns som så här, gud, ska stjärnorna stå i rätt bara för vi ska göra. Du vet, plötsligt kan man säga, då var det juluppehåll här på Sofia hem. Juluppehåll? Vad betyder det? Då måste vi vänta in mens i februari. Vad fasiken, då hinner ju, du vet.
Går det att tänka på något annat när man är inne i en sån här process? Eller är det liksom, är det de här datumen man liksom hänger sig fast vid? Går det liksom att leva på normalt? För det känns som att utifrån som att jag vet inte, jag hade hanterat det där.
Ja, jag blev nog, om du frågar min kille, så tror jag han skulle säga att jag blev jädrigt manisk. Ja, jag hade ju min ålder liksom som någonstans tickar på. Och jag kommer ihåg att men kan vi inte liksom bara ta en lugn sommar och komma tillbaka? Lugn sommar? Mm. Herregud, har du sett den här kurvan, hur den dalar ner liksom? Vi måste göra nu! Mm. Jag var väldigt så. Jag vet inte hur det var för...
Men så var det för dig som har... För någonstans kan man ändå inte komma ifrån att mannen, jag vill inte säga att stå vid sidan av, men man står ju, man är inte den som genomgår behandlingarna. Hur fungerade det mellan er? Just det här Charlotta beskriver, att man som tjej kanske blir mer stressad och mentalt påverkad. Eller så är det inte så. Hur är din bild av
processen? Jag tror ju att kvinnan blir mer påverkad, för att det är någonting som händer i hennes kropp.
Ja, det finns det absolut.
Och det finns ju så mycket runt omkring också, där kvinnor förväntas att låta en stor del av deras liv kretsa kring att ha barn eller att inte ha barn. Mm. Om jag som man dyker upp i ett sammanhang med andra män, så är det ju ganska långt ner på dagordningen att man hanterar liksom barnalstrande och sådär. Mm. I alla fall om man är yngre. Nu är det mer vanligt, för att nu är fler som har barn och då pratar man om sina barn. Medan jag vet att kvinnor som träffas oftare snabbare avhandlar den typen av saker. Så det är klart att det är en mycket större social förväntan på kvinnan. Och det präglar såklart också. Sen är det fysiska. Det är inte jag som har hormonerna i kroppen, och det är inte jag som försöker få ut så många ägg som möjligt ur min kropp och sådär. Men det andra liksom, att man, som du säger, kastas mellan att få det man allra helst vill ha serverat till sig. Nu har vi fått ut väldigt många ägg, det ser jättebra ut. Och sen så kommer man tillbaka på nästa möte och så får man veta att ja, men det är bara 3 som har utvecklats på ett bra sätt, och så kastas man ner igen. Men vi har 1 som ser jättebra ut, det ska vi föra tillbaka, och så åker man upp igen och hoppas på det där. Och sen väntar man då på mensen eller inte mensen, eller alla tecken som skulle kunna finnas på att det har funkat eller inte. Och jag har frågat liksom min hustru varje dag om hon mår illa nu eller känner av någonting, hur känns det och sådär.
Håll käften!
Ja, och det, så att de delarna delar man ju tillsammans. Mm. Det som hände tycker jag, i vårat fall i alla fall, var ju att vi fördes ju närmare varandra. För att det var någonting som vi upplevde att ganska få andra kunde förstå. Vänner och så som har barn och familj kan såklart kanske känna med den som inte kan få familj, men har nog väldigt svårt att egentligen veta vad det handlar om.
Absolut.
Och eftersom att man inte så gärna pratar om att man har svårt att få barn, så blir det också att man kanske känner sig mer ensam än vad man är. När man väl börjar skrapa på ytan så visar sig att jättemånga har olika berättelser om att försöka få bilda familj eller inte lyckas med det och så.
För oss blir det nog tvärtom. Vi kom nog ifrån varandra lite grann, för att jag hade ett väldigt behov av att prata om det här. Det var mitt sätt att bearbeta det hela. Han ville inte alls göra det. Så att vi hade olika sätt att hantera det. Men jag tyckte också, apropå här med att kvinnan kanske har det lite tuffare. Vi har ju också vid den åldern där alla kompisar får barn. Och frustrationen också då att inte få vara med i det här.
I klubben som de pratar
Nu är inte... kan inte min kille svara för sig själv här, men jag tror att han tyckte nog att det var värre på fertilitetsmottagningen. Han bara, vad tror du att jag är? En avelshingst liksom, som kommer när du kallar. För det var nog lite så kanske jag blev. Jag tror att när vi väl kom till IVF, då är det ju lite av en annan grej. Då snackar man om ägg och guldägg och det finns alla möjliga sånt där. Och det kan också bli, jag fick ut 17 ägg på min första och tyckte, gud, nu är jag så himla hemma här. 17 ägg, det är bra alltså. Så blev jag överstimulerad, vilket gör att äggen i kroppen liksom, vad säger man, spricker, så det kommer ut vätska. Så jag fick liksom en sån här mage. Och alla sa, men gud Charlotta, nu äntligen är du gravid. Och jag bara, nej, det är precis tvärtom liksom. Och sen så då fick jag ut 3 ägg andra gången. Och jag tänkte, fan vad dåligt. 3 ägg, det här kommer ju aldrig bli någonting. Och det är ju Franka och Alba. Jag fick ju tvillingar till slut. Och så har jag en i frysen. Än idag liksom. Så det kan ju bli Men fick ni sätta in 2 ägg, eller hur var det för er?
Nej, i början så var det 1 ägg. Sen senare så prövade vi med 2. Man vill ju helst då. Och sen väger man i massa olika saker i det också, ålder och så vidare. Vi var så pass unga och hade förutsättning att kunna pröva väldigt länge, menade de nog. Så att vi satte in 1 i taget. Men en sak till med det där som jag kan tycka kanske skiljer sig åt så. Jag tror att de flesta riktigt tunga delarna finns knutet till kvinnans upplevelse så, men det här med att kastas mellan hopp och förtvivlan är gemensamt och så. Det som kan vara svårt är ju som man, så du tillåts ju inte riktigt att bryta ihop, för att kvinnan är så pass påverkad i regel, i vårt fall i alla fall, att om inte jag kan stötta henne så då fallerar hela relationen och vardagen så det finns inget utrymme riktigt att må dåligt så. Och det finns heller inga referenspunkter så. Det finns inga andra män som syns i den typen av diskussioner. Det finns väldigt lite litteratur som är skrivet av män om det här eller om deras upplevelser. Och det finns väldigt få som liksom i offentliga rummet pratar om det ur en mans perspektiv. Så. Och även i vardagen när man träffar vänner eller släkter så det första de frågar är ju hur min hustru mår. Och jag kan fullt ut förstå det, för att det påverkar henne så väldigt mycket rent fysiskt också. Så att det är inte att jag är missuppmärksam mot den typen av frågor, men det, i längden kan det skapa ett problem om man är väldigt ensam med en sorg eller upplevelse så. Jag är lite likadan, att jag pratar inte jättegärna så om det. Vi kom närmare varandra på andra sätt, att vi någonstans delade en sorg. Sen kanske hon satte ord mycket mer på sina känslor än vad jag gjorde. Men det gör ju att det är nog någonting som gör att upplevelsen blir annorlunda mellan män och kvinnor, tror jag.
Hur lång tid tog det innan ni blev gravida?
Vi blev inte gravida genom IVF. Vi gjorde 7, eller om det nu var 8 försök. Sen blev vi gravida på naturlig väg efter det.
Jaha! Okej.
Men från det att vi ville få barn till att vi... från det vi träffades helt enkelt. Och en stor anledning att vi fann varandra så snabbt, det var att vi båda hade en väldigt stark längtan efter att bilda familj. Så. Men från det till att vi fick barn så måste det ha gått 5 år, tror jag.
Okej.
Men då hann vi gå igenom IVF-behandlingarna och missfall och även en adoptionsutredning och adoptionsutbildning gick vi. För att vi, det var det som vi hade planerat då. Det funkar inte med IVF och vi har förbrukat alla försök vi har så att säga. Och då skulle vi adoptera, men då blev vi gravida.
En klassiker, det känns som den har man hört förut. Och vi gjorde ju för vi hade ju tre missfall. Sen fick ju vi rådet då att alltså, det är inget fel, tagga ner hörni, gå hem, alltså, ta det bara lugnt, skaffa ett djur, ja, då, vi ska också skaffa djur. Och det gjorde vi, och vi adopterade ju då en hund, Sigge, som ju blev alltså Sveriges mest bortskämda hund och är än idag. Och jag vet att min kille köpte en regnrock i New York till den här hunden, alltså du vet, det blev verkligen så vår lilla grej. En månad senare så var jag gravid med Rufus, som på naturlig väg. Och då... Först tre missfall, sen kom Rufus. Och jag är helt övertygad om att alltså, psykiskt sett att jag fick lägga min kärlek på hunden och gå in så i det att jag någonstans stressade ner och sådär. Och sen så fick man ju höra det här att, nej, men du vet att nu förstår ju din kropp, sa många kompisar till mig. Att nu fattar jag nu man blir gravid och sådär. Och mycket riktigt så blev jag ju gravid igen ganska snart efteråt. Och så blev det missfall. Och sen efter det missfallet så funkade liksom ingenting. Och det var då vi liksom, då hade vi redan gjort den här fertilitetsutredningen efter de här tre missfallen. Då fick vi gå på IVF. Och jag blev chockad över att höra hur dåliga faktiskt oddsen är. Alltså jag tror att vi läser om att Maria Carey och Julia Roberts, alla tvillingar, och det är bara svänga förbi där i kliniken, hosta upp pengar och så. Så jag tror att många kanske tror att det är lite så. Och det, jag hade 28% chans. Då var jag 40 när jag gjorde det.
Hur räknar de ut det där? Liksom?
Ah, det finns väl någon kurva hit och dit. Men som, de var så fina på Sophiahemmet. Jag var otroligt nöjd med deras sådär. De sa, men Charlotta, varför ska vi sitta och prata om liksom, chans? För dig är det ju liksom allt eller inget, eller hur? Och då har de så rätt i. Det var liksom all in. Och ja, till slut så på andra försöket så gick det ju för oss. Men det visste jag att det var mitt sista försök. Jag var väldigt inne på det. Och jag tror att man är klar när man är klar. Man kanske gör 10. Jag kom så här som upp 10 IVF-försök. Satt faktiskt på 10, ska jag säga. Alltså man är klar när man är klar. Jag hade sån här 40-årsträcket var någonting för mig. Jag ville så gärna innan göra min 40-årsdag.
Såklart.
Jag hade bara en sån grej. Och det blev på min 40-årsdag, på midsommarafton, så gjorde jag det. Så då satt jag och gjorde insättningen. Och jag visste att den satt. Och det här låter ju som en sån efterkonstruktion. Jag bara kände att det var en keeper, precis som jag kände med Rufus. Jättekonstigt.
Så jag vet inte, hade ni fru något sånt liknande också, att hon visste?
Nej,
liksom.
Nej.
Nej, just det,
jag kan svara det lite grann ibland irritera mig på att få höra kommentarer. Ja, men du ser, det var när ni slappnade av så ni fick det. Vi var inte ett dugg avslappnade. Vi var jättestressade, jättedeprimerade och befann oss i en kris. Så, och mitt i en adoptionsutredning som dessutom drog ut enormt på tiden.
Ja, det tar tid.
Kommunen inte gjorde det de skulle. Man har inga månadsbegränsningar för hur snabbt kommunen ska hantera adoptionsutredningen, utan kommer det andra saker emellan som i en liten kommun, då hanterar man det före. Man har begränsade resurser på socialtjänsterna som gör de utredningarna. Så vi var inte alls avslappnade liksom och hade lagt det där bakom oss, utan vi var mitt inne i någonting väldigt jobbigt, men blev gravida ändå. Jag tror att det kan vara så för en del att det är så, liksom att nu slappnar man av och lägger bakom sig så. Men det är någonting som tillförs väldigt många om man får höra det. Och det gör ju någonstans också att man känner så här, jaha, men de här 4 åren innan, var det bara för att vi var knappa i huvudet och stressade så? Är det ni någonstans försöker säga så? Att hade vi slappnat av från början, då hade det där löst sig.
Och det går ju inte. Men alla vet ju att det går inte att slappna av.
Men den här frustrationen, alltså du jobbar nog väldigt mycket, Charlotta. Om du bara skulle kunna tagga ner så tror jag det här kommer gå. Eller att tänk inte på det, bara jobba hjärnet. Tänk inte på det. Alltså man får så mycket tips och tricks och det blir man väldigt, tycker jag. Alltså någonstans försöker man bara göra så gott man kan och ta sig igenom den här grejen.
Men jag tänkte på det, för som du säger, man måste ju få höra tips till höger och vänster från alla. Men vad liksom, hur vill man, hur skulle ni helst vilja att folk, för jag kan känna att det är en knepig situation, man vill vara uppmuntrad men man har ingen aning om vad man faktiskt pratar om. man vill vara stöttande, men man vet inte riktigt hur. Vad kan man liksom göra som omgivning, skulle ni säga, när man för er liksom befinner sig i en sån här...
Jag tror att det är större än det enskilda fallet. Jag tror att vi behöver ett samhälle där människor kan prata om att allting ser inte ut som det gör på Facebook. Mm. Människor är inte lyckliga när de vaknar på morgonen och lyckliga när de går och lägger sig, utan människor upplever ofta stunder av lycka, men också väldigt långa perioder av depressioner och stress och eländen. Mm. Och de där eländerna kommer så sällan fram. Mm. Och det gör att man känner sig ganska ensam. Och då gör det också att i liksom stunder i konversationer folk säger, men Tobias, du borde verkligen skaffa barn. Det är så jävla nice alltså. Så säger man så här, ja, det är ungefär det vi har försökt med hela tiden. Det är ganska svårt då för en enskild person att gå in och vara ett bra stöd när det finns så mycket runt omkring som inte tillåter att människor lever sina liv på olika sätt. Mm. Det finns många människor som aldrig kommer kunna få barn och andra som aldrig vill ha barn heller. Mm. Och någonstans tror jag att om människor hade varit lite mer öppna med att allt inte är Facebook-lycka, då tror jag vi hade varit mer förstående för olikheter i våra liv. Så. Mm. Vi lever våra liv på helt olika sätt. Och då tror jag det har varit lättare att vara ett stöd för att du kan inte få barn, du vill inte ha barn och du har barn. Och det hade varit mer okej. Mm. Annars tror jag, i stunden det man kan göra, det är ju att försöka lyssna och spegla det en människa säger och inte alltid försöka koppla allting till sina egna erfarenheter. För det är inte samma sak. Det är ju jättevanligt tycker jag, oavsett typ av sorg, om man säger att ja, men jag är ledsen för det. Ja, men det påminner, jag vet min farbror, de gjorde ju sådär och då minsann och sådär, va? Och det är all välmening. Man kanske försöker peppa. Man kanske berättar om någon som har varit med om samma sak och så. Jag tror att det hade varit bättre om människor kan stilla ner sig och bara lyssna på en annan människa. Ja. Och inte behöva komma med så kloka råd. Mm. Utan kanske säga, jaha, vad hemskt. Så här, vad tråkigt. Mm. Är det något jag kan göra?
Ja, just det. Och så bara berätta. Liksom, hur var det? Hur känns det? Så.
Jag tror också att vi som kanske har problem, det är därför jag har valt att prata om det. För att om jag inte hade gjort det, hur ska de då förhuvudtaget veta vad vi går igenom? Eller sådär? Så är det inte så att jag har vältrat mig liksom, sådär. Men jag har valt att vara väldigt öppen med, vilket också folk frågar, okej, hur ska vi hantera det här? Känns det okej för dig att komma hit nu när jag fick min bebis? Absolut. Alltså, då har jag mycket mer kunnat vara... Och det är därför jag har liksom delat med mig av min historia i tidningen Mama till exempel och sådär. Och det, jag tycker det är så synd att det finns ju en del liksom par som skäms mycket. Och
varför tror ni att det är så då?
Jag vet, eller jag tycker att det är, för mig är det liksom jätte konstigt. Jag förstår att sådana känslor måste finnas. Mm. Men jag tycker inte att det är någonting att skämmas för att det är... att det är tufft. För mig är det som självklarhet att inte ta det för givet. Men det som kan få mig så där upprörd, det är liksom när jag hör kompisar bara, nej men vi ska nog, vi planerar liksom att ha barn till sommar nu. Och så där, gud, hoppas verkligen det blir en tjej.
Det är det värsta jag vet också. Ja, det sticker till och med i mitt hjärta.
Och jag förstår ju absolut att man måste kunna få kolla kön och att sådana känslor... För mig är det jätteprovocerande. Jag skulle aldrig falla mig in och kolla kön. Jag är bara så oändligt tacksam att få ett friskt barn. Så var det för mig. Men jag förstår att det måste få, men för mig är det jätteprovocerande liksom, att gud, jag har tre killar, gud, nu måste jag få en tjej. Människa, du har fått tre friska barn, hur kan du? Men jag förstår att det måste få finnas. Men
jag förstår
för
att det blir provocerande.
Jag vet inte hur du känner, Tobias, men det är dö-provocerande för mig.
Och det är hela begreppsanvändningen kring att försöka bilda familj vittnar ju också om samma sak. Man säger, vi ska skaffa barn. Så som att det är någonting man går och handlar på Coop eller så.
Ja.
Och så är det ju inte, utan det är ju någonting som är allt färre förunnat att kunna vara med om. Och kanske kommer bli ännu färre förunnat i framtiden om man ser på hur det ser ut med möjligheten att kunna vara fertil och så. Så att det jag håller med dig att det kan vara väldigt provocerande kring hur människor uttrycker sig kring barn. Dels planerandet av barn, eller att ja, men vi ska vänta till då, för då kanske vi har jobb och ekonomi och alla sådana här saker. Och så då får man lust att ruska om människor och säga att ni kanske inte kan få barn så. Utan liksom, känner ni för det, så sätt igång med en gång. Det är inget att vänta på.
Nej.
Det kanske tar 5 år, det kanske aldrig händer.
Och vara så oändligt tacksam. Jag har enorm respekt för hela den här grejen. Å andra sidan så kom det ju, när vi fick reda på att det då blev, eller att det skulle bli tvillingar, jättehärligt, otroligt glada såklart, men också rädsla infann sig. Det var ju inte, oj, Och många tror, fast du har gjort IVF, va? Så då blir det väl tvillingar, inte det är jättevanligt. 4% chans är det att det blir att liksom, att det blir två, förstår du? När man, det är ganska lätt att man tappar ett ägg, så att säga. Och det var ju väldigt tabu och liksom inte att kunna visa den rädslan. Nej, men nu borde väl ändå du vara tacksamma efter allt ni har gått igenom. Jo, gud, det är jag verkligen, men oh, herregud, hur ska vi klara det här? Oj, ska vi byta bil? Vad ska vi göra? Det var väldigt så där, tyckte jag. Och då kom jag, då slöt jag mig lite grann att jag inte ville så där gå in och prata så mycket, utan då behövde jag bearbeta själv på insidan liksom, att att det skulle bli två.
Det känns som du är inne på, precis som du har, Tobias, att det är satt i ett mycket större perspektiv där vi lever i en liksom samtid där i med sociala medier framför allt, där vi kan liksom visa upp en viss verklighet som är väldigt liksom endimensionell. För att det blir på något sätt satt i ett större kontext, att det finns så mycket tankar om hur man bör hantera saker, känslor, livssituationer och så vidare. Bara det faktum att vi fick våra första barn, vilket då gick lätt, men fortfarande var den chocken vi kunde uppleva. Mm. Att det också så här, kanske inte var superlyckligt från start och folk runt omkring, men gud vad härligt, nu borde du vara jätteglad och så här. Och det är samma sak här, att det finns så mycket förväntningar på hur man bör känna. Och jag tänker också så här, jag hade, precis som du är inne på, jag hade också samma liksom utgångspunkt att nej, men jag, när jag slutar äta minipiller så skaffar vi barn. Och jag har inte ens som tänkt att, jag kommer ihåg att det slog mig då när vi väl skulle börja försöka, att det kanske inte går. Men det var så, det var en av de få grejer för mig som var så här givet. Och jag vet inte varför det är så. Men det är också för att, som sagt, jag tror att alla runt omkring, det är så här, nu skaffar vi barn, precis som du säger. Nu bildar man familj, nu har man så här jobbat ett par år. Eller, det finns så många på något sätt som förhållningsregler eller sätt man bör leva sitt liv på som bara präntas in. Jag tror inte man ifrågasätter dem.
Nej, normer.
Ja. Så jag, och jag kan förstå den frustrationen när man väl har mött hinder på vägen. Mm. När andra just lever i den här extremt planerande verkligheten.
Hur kändes det när kompis, efter kollega, när de blev med barn? Liksom var, kunde ni till slut känna så här, fan, inte de, och alltså, att man sjönk för varje, eller kändes det mer som så här, men gud vad kul, vad roligt att de också, eller att de kan få barn, alltså, då finns det hopp för oss också, eller kändes det som att ni...
Ja, men jag var nog genuint glad för mina vänner. Jag kände att jag kunde glädjas verkligen med dem. Och jag var nog en late bloomer. Alltså jag fokuserade nog lite väl mycket på min karriär. Så jag var lite sen i starten. Sådär. Så de, många av mina kompisar hann få ett par innan. Då var jag inte riktigt med i racet. Men sen när de började gå på nummer 2 och 3, då ville ju jag jättegärna vara med. Mer frustration att, alltså, det här måste jag lösa nu. Nu måste, alltså, väldigt så lite tävlingsinriktad som jag är.
Lösningsorienterad.
Lösningsorienterad, så bara den att, och jag, alltså, vadå att inte kan göra någonting? Det är bara att vänta, Charlotta. Det är bara, det tyckte jag var väldigt jobbigt. Och då får vi vänta in efter sommaren här, eftersom vi har sommar. Det tyckte jag var urjobbigt. Jag ville liksom bara påt och köra. Och någonstans måste det, allt ha sin gång. Man får go with the flow, ta det som det kommer. Och det var ju en lärdom i sig.
Jag tror att min hustru tyckte nog att det kunde vara jobbigare så där. Hon var nog genuint lycklig varenda gång någon nära oss blev gravid och fick barn och så. Men kunde ändå nog känna väldigt starkt att varför blir det aldrig våran tur? Så. Och det kände jag också, alltså den kluvenheten inför att både vara lycklig och andra skull och tycka det var jobbigt. Men sen, och det är återigen till det här med normer och sådana saker. Jag tror att det är lättare som man att liksom hitta andra gemensamma nämnare med människor i de miljöer där man finns. Man kan prata om arbete, man kan prata om hobbies och så vidare. Medans jag tror det är svårare som kvinna, för att det är mycket vanligare att man mycket tidigare får frågan, har du barn? Och varenda gång man får den där frågan så är det någon form av salt som stör sig ett sår. Mm. Där man ska behöva ta ställning till och säga antingen nej,
just det.
Inte. Ja, men är det inte dags för er snart då? Eller ja, men ni kanske planerar nu eller sådär, va? Och alla de där frågorna är ganska jobbiga att få. Och jag tror att kvinnor får dem fortare än vad män får dem. Mm. Och därför så, så kan det kanske vara liksom lättare att hantera vardagen som man, när man går igenom något sånt här. Mm. För du behöver inte bli påminn om det precis hela tiden.
Mm.
Men när andra får barn som står nära, jag tycker det var kluvet sådär.
Mm, jag förstår.
Jag var glad av deras skull. Så jag vet ju att deras möjlighet att få barn påverkar inte mina möjligheter. Så att
nej,
säga.
Precis.
Det är inte det ett är antal så. Barn som portioneras ut utan...
Nej.
Men typ, det är nog, du lyckas uttrycka lite mer konkret. Det är precis det, att man, när man får frågan om så när ska ni skaffa barn?
Mm.
Eller, då blir det mer som att okej, vi tittar väl här när det passar och sen så skaffar vi. Precis, det är hela som tonaliteten kring det bygger på att ni väljer själva och ja. Det är bara att sätta igång och köra. Ja. Liksom. Vilket blir superskevt.
Ja. Mm.
Ja, alltså det finns alla möjliga. Vi ska inte ha decemberbarn i alla fall. Det blir ju så, du vet, sent på
alltså
året. Och vi ska inte ha, du vet, det finns ju så mycket.
Jag ska inte ha ett tisdagsbarn.
Nej, men det, alltså, vad är det frågan om?
Ja,
det är ju helt förfärligt, tycker jag.
Ja, förfärligt.
Men jag tänker bara på sak, Tobias. Nu var det ju inget fel på er eller på oss. Otur, eller vad man nu ska säga sådär. Men om det nu hade varit fel på dig, på mannen. Jag tror att det är tuffare än att det, får jag för mig, en kvinna. För det är, jag vet inte, hur skulle det vara som man att säga killgänget, du vet, att mina spermier är lite långsamma där. Skulle, hur tror du det skulle mottas liksom? Är inte det en tuffare, tror du, grej än att vi tjejer skulle säga, jag får för mig det, men jag kanske har fel.
Nej, jag tror det är lika tufft för båda. Jag tror att många människor upplever eller bedöms utifrån sin förmåga att vara fertil. Att kunna alstra barn så.
Mm.
Och det tror jag är gemensamt för kvinnor och män.
Mm.
Att det finns en bild av att man inte är kvinna eller kvinnlig på riktigt om man inte då kan bära barn.
Exakt.
Och du är inte man nog om du inte då kan liksom befrukta en kvinna och sådär. Mm. Oerhört gammaldags
norm. Ja, det är liksom helt.
Och det tror jag finns, så att det tror jag är jobbigt för båda. Sen kan jag tycka sådär att barnars, liksom att vilja få familj men att inte kunna få det, trots att man vet att det är någonting som påverkar den psykiska hälsan oerhört mycket hos alla de människor som genomgår det. Alltså det är ett väldigt stort antal människor som inte kan få barn, som vill ha det, som är ofrivilligt barnlösa. Man ser det ändå som att det är deras privatsak. Och då kommer man tillbaka till det som vi pratade om tidigare, att det finns ju ingen vårdpolitik för barnlöshet till exempel, utan det är upp till var och en att hantera. Man kan få, efter en väldigt lång väntan kan du få 2-3 försök, beroende på vilket landsting du bor i, på dig att försöka bli gravid. Om du inte lyckas på de försöken, då är du helt hänvisad till privata alternativ. Eller om man har passerat vissa åldersgränser som du nämner.
Och det är dödyrt.
Och då leder det till också att vilka är det då som har den möjligheten? Vilka är det som kan sitta i en sån här studio och prata om deras IVF-försök och att de har gått igenom 8-9 försök? Jo, det är ju en över medelklass eller medelklass som har råd och möjlighet att göra det.
Mm,
alla andra blir ju hänvisade till att nej, men du kommer vara barnlös. Och då tänker man, ja men adoption då, kan det vara en väg? Men även där är det inkomstkrav, och det kan vara i vissa länder till och med krav på hur tjock du får vara, eller att man ska känna med en kvinna. Mm. Eller,
ja, eller att du ska vara gifta till exempel, då går ju typ alla länder så. Bort.
Precis.
Det var ju väldigt mycket där.
Ja.
Och också att jag då var men så pass mycket äldre och min kille är 6 år yngre. Tänkte att det kanske drar ner statistiken lite. Men nej, alltså, man får inte, alltså, det är väldigt så där. Och jag tyckte, jag kände mig själv 38, herregud, det är väl ingenting.
Nej.
Jag har precis kommit till den rutan nu. Alltså, så. Men det var ju tydlig adoptions... inte helt liksom... tidigt. Så jag håller med dig. Det är dyrt, det är slitsamt och det är förjävligt att inte det är lika för alla.
Vad kostar det då om man går, om man börjar gå privat?
Det beror på.
Det beror på?
Ja, det beror på vad man går. Jag har för mig att vi betalade 35 per gång. Men då är ju också det här... Sen, det är med frysta ägg och färska ägg. Insättningen utav frysta ägg kostar ju, alltså om det är ett försök som är nummer 2, kostar inte det lika mycket som man gör ett nytt helt försök med
från början igen. Liksom.
Ja, nere i all medicin och sprutor och
och det ingår sånt. Då i den där, i den pengen liksom.
I den pengen, absolut. Och så där.
Jag tror vi har betalt ungefär 100 000 kronor för våra försök vi har gjort. Och då har vi gjort privata försök och vi har gjort landstingsförsök när vi till slut kom fram i kön. Och då fick vi göra dem i grannlandstinget. Vi bodde i Stockholm vid den tiden och fick åka till Uppsala och göra det, för de hade tecknat ett avtal där.
Ja,
och det var också så. Då säger de att ja, det är den här chansen ni har. Tackar ni nej till den så får ni inte.
Okay.
Då har man förbrukat sin möjlighet. Så då är det bara att åka till Uppsala. Det är ganska många besök man gör på sån här klinik. Mm. För att man ska titta på blodnivåer. Ah, man ska lämna ägg och man ska sätta in ägg och allting sånt här. Så att det är ganska mycket flängande. Men hela det där sammantaget tycker jag sänder ut någon signal från samhället som säger att du ska ha barn, annars är du inte fullt lyckad. Och du passar inte in i normen. Men det är upp till dig själv att lyckas med det där. Och det finns liksom inget egentligt samhällsstöd att få kring det. Och det kan jag tycka gör att situationen blir ännu tyngre. Man blir liksom utelämnad ganska mycket i det där.
Mm.
Och det gör också att jag tyckte det var ganska jobbigt att komma till en privat klinik och sitta och prata med klinikchefen som även är vd för bolaget och ägare till bolaget.
Mm.
Och så säger hon, era ägg ser jättebra ut och ni är en jättebra ålder. Ni borde verkligen försöka lite till. Och då har vi redan försökt 3 gånger och då undrar man så här, säger hon det för att hon är företagsledare eller säger hon det för att det är våra möjlighet att få våran dröm uppfylld?
Mm. Ja, just det, för att det är sant.
När vi sen kom till den offentliga vården och de tittade på våra tidigare journaler, då fick vi reda på att våra embryon såg inte så bra ut som de hade sagt att de såg ut, våra ägg rättare sagt.
Mm.
Och man mäter någonting som, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är någon slags konighetsnivå runt äggen. Så. Mm. Alltså att de släpper ifrån sig små, små, små bitar kan man säga. Och är det under en viss konighetsnivå, då är det gott nog att försöka. Och kommer man över en viss nivå, så ja, då ser man att det finns minskade möjligheter. Och det där berättar de aldrig för oss överhuvudtaget på den här privata kliniken, utan de sa fortsätt försöka hela tiden. Och när vi kom till landstingsregi och de tittade på de tidigare försöken och sa att ja, det är ju gott nog att försöka, men det var ju inte optimala ägg. Det var först då vi fick reda på det.
Jaha.
Och det är sådana där saker också som jag kan tycka är oerhört frustrerande. Jaha. Att man inte kan ifrån samhällets sida se det här som att det är som vilken sjukdom eller behandling som helst man är i behov av. Mm. Det ska finnas en offentlig vård som kan erbjuda det.
Mm.
Och sen okej då, för de som vill ha andra alternativ kan välja det. Men här är man ju helt, helt hänvisad till sin egen plånbok och sin egen möjlighet att hitta rätt ställen.
Ja, och att det finns så lite information när man är så i händerna. Det här med kornighet och sådär, det står inte speciellt mycket om det på nätet och grejer. Om cancer så står det ju liksom, herregud, man kan läsa hur mycket som helst. Som du sa, det finns ingen litteratur skriven speciellt
på ett vettigt sätt kanske.
Nej, och också jag tror att man upplever det på olika sätt och det är olika vägar och det är lång och kort behandling och man kan bli överstimulerad, man kan få ut 20 ägg, man kan få ut ett ägg. Det, kanske, det är en väldigt liksom, och man sitter, man är så i händerna på doktorerna liksom.
Mm.
Och det enda man vill är bara att få barn.
Mm.
Så jag upplevde också en frustration i allt det där.
Har ni vänner och bekanta som har gjort IVF-behandlingar eller gått igenom det? Eller
ja,
har någon,
jag har liksom faktiskt flera stycken.
Har ni hittat stöd i varandra?
De ligger efter mig så att säga. Okay. Under min resa så var jag helt själv. Mm. Ja. Men det blir lite så här, jag träffar faktiskt några på IVF-kliniken också. Alltså när man sitter där, man vet ju precis varför den människan är där liksom. Så att jag har hittat faktiskt vänner även där. Och då kan man, jag kan känna liksom, jag har aldrig träffat Tobias förut, jag kan känna samhörighet redan bara nu. Mm. För man vet liksom, jag vet att du vet på något sätt.
Men har du kunnat vara ett stöd till dem av dina kompisar som har då varit efter dig?
Jag hoppas det.
Mm.
Jag hoppas det. Och det har gått vägen för alla till slut, utom en som kämpar på fortfarande.
Mm.
Jag hejar på dig.
Mm.
Så att, ja, men det har varit, en har gjort 10 som sagt, och en har gjort 12. En blev en äggdonation till slut. Mm. Så att det, jag tror att jag vilade så tryggt i, på ett eller annat sätt så blir jag tvåbarnsmamma. Jag var oändligt tacksam för Rufus och jag tror att jag kanske var lite coolare. Jag hade ändå Rufus.
Mm.
Och det var jag oändligt tacksam för. Men det var också lite tabu det här att jag ville så gärna ha fler barn. Och det var inte det att jag inte bara var tacksam för Rufus, men jag hade en jättelängtan efter fler barn. Vad skulle jag säga med det här? Vad skulle jag komma? Nu tappar jag tråden lite.
Det handlade om att stötta andra som går inom samma situation.
Ja, precis. Nej, men jag tror i alla fall att jag... Jo, jag hoppas att jag kunde ha varit ett stöd för en del. Men jag kommer inte på lite vad jag skulle säga om det här med ett andra försök. Men det var också lite tabu runt det här att men ska du inte bara vara tacksam, du har ju ändå Rufus.
Men folk ska tycka och tänka mycket.
Folk ska tycka och tänka om det hela.
Hur hade ni det, Tobias?
Vi i februari 2012 så fick vi en son, och sen sommaren efter så fick vi tvillingar. Så vi fick tre barn inom loppet av 1,5 år. Det är klart att det är en enorm tacksamhet kring det.
Var det precis samma grej då? Men är tvillingarna också IVF?
Nej, ingen IVF.
Nej, det blev aldrig. Nej, oj.
Alla kom på naturväg.
Ja, wow. Och två dessutom.
Så jag känner enorm tacksamhet för det. Samtidigt kan jag känna, jag har svårt att känna tacksamhet i det hela, för att jag känner mig fortfarande liksom ganska snuvad på många år av mitt liv som har varit ett mörker liksom. Där det är liksom svårt att beskriva hur mycket det påverkar ens liv, så att bli så personlighetsförändrad. Så jag skrattar mycket mycket mer sällan även idag, så mindre lycklig idag än jag var innan jag gick igenom allt det här, och mycket mycket mer cynisk kring livet och vågar inte tro lika mycket på saker. När vi blev gravida första gången, så vi upplevde aldrig den där graviditeten som andra gör, där man liksom går omkring och allmänt lycklig i någon liksom solig tillvaro, så som den beskrivs av många i alla fall, utan det var ju hela tiden en väntan på att missfallet skulle ske.
Jag förstår det. Eftersom jag hade haft första IVF-försöket slutade ju missfall, och så hade jag 4 innan. Så jag tänkte också bara, okej, när? Det är svårt att slappna av. Och sen kommer det här när man väntar tvillingar, nämligen att de ska trilla ut för tidigt. Det är ju så många som, alltså tvillingar föds ju väldigt tidigt. Precis. Och då var man nervös för det.
Fick ni någon hjälp att gå och prata med någon terapeut, eller fanns det något samtalsstöd i det här också?
Jo, det erbjuds.
Det gör det.
Man kan få kuratorsstöd och sådär.
Var det via landstinget då?
Det var i något tillfälle fick vi det, men det var när vi hade kommit ganska långt som vi fick den möjligheten.
Okay.
Det ingick inte i den privata pengen, kan jag säga.
Nej, det gör inte såklart. Men däremot så kan ju alla som känner en depression kan ju gå till den offentliga vården och få en remiss såklart, om man upplever de kriterierna då. Men Therese gick några gånger, vet jag, och pratade. Jag gjorde inte det så.
Hade du behövt göra det?
Nej, jag tror att det fanns inte riktigt tid att reflektera över det, utan det var liksom, man var i en situation som måste hanteras så. Så att jag kände nog snarare att det var nog medvetet att tränga undan det där och tänka att det får jag behandla senare sen.
Okay.
För att få vardagen att gå ihop helt enkelt. Så att, och det är bra att det erbjuds så där, men jag nappade inte på det så.
Avslutningsvis då, vad vill ni säga till de som kämpar, till mammor och pappor, olika situationer, olika förutsättningar? Finns det något ni vill liksom dela med er av?
Ja, det första, innan man börjar kämpa, alltså om man träffar någon och man vill försöka få barn, så försök med en gång. Ja, om inte annat har man 9 månader på sig att lära känna varandra, så att det där kommer sen i vilket fall. Och barn är säkert lika lyckliga med separerade föräldrar som är tillsammans. Så vill man väldigt gärna ha barn, så pröva tidigt liksom. Vänta inte på det. Sen när man väl är i en sån situation som vi har varit i, så låter det låter ganska tråkigt att säga det, men jag skulle nog faktiskt önska att man inte behövde hoppas så himla mycket. För att det är så jobbigt så. När det blir så många gånger man blir besviken. Man måste kunna vara beredd på att det här kanske inte funkar första gången. Och inte andra gången. Och inte 50 gången. Eller i värsta fall, det kanske aldrig någonsin kommer fungera. Och mitt liv måste ju fungera ändå. Jag kan ju inte lägga 10-15 år i skrivbordslådan. Och sen börja leva om det inte fungerade till slut. Utan någonstans så måste man försöka tvinga sig att ha ett fungerande liv under tiden. En relation som håller. Andra saker som är viktigt helt enkelt. Och det är lätt för mig att säga nu. Skaffa en hobby, gör någonting annat liksom. Hitta ljuspunkter i livet, res, skaffa en hund, vad den kan vara. Men i stunden så det hjälper inte liksom. Det är så svårt ändå. Men jag tycker att en sak som var jobbig, det är när man läser om folk som mig som har gått igenom 8-7 IVF-behandlingar och adoptionsutredningar och så vidare, och sen får 3 barn på naturlig väg. Och det där hänger man ju upp sig på. Liksom.
Jaså,
man griper efter varenda halmstrå som finns i hopp. Men jag har hört talas om en som gick igenom 14 behandlingar och ändå fick barn till slut. Alltså kan vi göra fler. Och det förlänger den här situationen så himla mycket. Så att liksom...
Samtidigt som jag tycker att man ska vila. Jag tycker inte man ska... Ja, till mig sa hon, ja Charlotta, nu är ju du 40 här alltså. Och det enda jag liksom bara, jag vill inte lyssna på vänner, jag vill lyssna till mig själv. Jag visste, jag är klar när jag är klar. Mm. Låt mig få göra mina försök. Jag kommer till en dag när jag är klar när jag är klar. Och det tycker jag att man ska vila i, att man ska känna det själv på något sätt. Mm. Samtidigt som jag förstår att... Men inte tycker du, Tobias, att man ska ge upp?
Nej, men jag tycker du uttrycker det klokt. Alltså, att man måste försöka lyssna till sig själv och inte läsa en vansinnig tråd på familjeforum eller något sånt där. Där människor skriver all möjliga galenskaper. Utan känner man själv att man orkar mer, så försök mer. Och känner man att det är nog, så är det nog. Men jag tror ändå i stunden, just eftersom att det är 2 veckors väntansperioder, och sen ska man testa någonting, och sen ska man titta någonting, och sen ska man föra in ett ägg och så vidare. Mm. I all den här tiden, någonstans däremellan, så kan det vara bra att man tvingar sig att uppleva en ljuspunkt varje vecka.
Ja,
en ljuspunkt varje vecka.
Jätteviktigt, liksom, tycker jag också. Jag håller med Tobias där. Jag vet inte om det kanske är tips, men vila tryggt i att på ett eller annat sätt så finns det en väldigt stor chans att bli mamma. Det kanske, eller förälder eller pappa. Det kanske inte blir riktigt på det sättet som man har tänkt. Man kanske tar fosterbarn, man kanske adopterar. För mig var det helt okej med alla de options. Jag tyckte att det var helt okej. Så jag vilade tryggt i det. Det gav mig styrka. För andra så det kanske bara är biologiska barn som gäller. Men det gav mig någon slags inre lugn att på ett eller annat sätt så kommer jag få vara med om det här, fast kanske inte på det sättet som jag riktigt har tänkt. Kan man vila i det, så gav det i alla fall mig styrka. Kanske kan det ge någon annan styrka också.
Har ni någon, bara slutligen, något fanns det någon, till exempel någon bok eller någonting som gav er stöd, eller någonstans där ni läste bra råd, kanske någon sajt på nätet som inte är Familjeliv då, men eller fanns det någonting som ni liksom kunde klamra er fast vid som där det fanns bra information?
Nej,
kanske,
nu eller efteråt ska jag tycka att det var i somras, vad heter hon, den här roliga skådespelerskan, jag gjorde ett sommarprogram. Och hon har gjort väldigt mycket IVF, för det slutade i en adoption, men nu hade jag ju redan fått mina barn då, men hon satte så för mig huvudet på spiken på alla de här känslorna och sånt där, och att inte känna sig så ensam, att få känna igenkänning, så att gud, har du också det så, men gud, jag känner igen det. Det var väldigt skönt, men just när jag var inne i det, då får jag nog säga att jag var väldigt ensam. Och jag hade önskat... det var väl där uppe på IVF-kliniken då. Annars inte. Men hittade du något?
Nej, jag tycker det är svårt. Jag tycker det är svårt att tipsa om det. För det är så personligt vad man söker för stöd och på vilket sätt. Men liksom, om man skulle skildra ur en mans perspektiv, så då får man nog leta ganska länge innan man hittar något vettigt. Jag tycker att man kan... Det som jag kunde hitta stöd i, det är att känna igen sig i andra människors sorg, som inte nödvändigtvis måste handla om samma sak.
Okay.
Jag har en vän som berättade om när han blev av med sin syster som gick bort. Och det hittade vi varandra på något sätt i. Att kunna vara med om en sorg som gör att man inte har en livsutveckling så som en del tror att det förväntas att livet ska utvecklas.
Precis.
Det kunde jag känna igen mig i, och jag kan tänka mig att jag skulle kunna göra det i litteraturen också. Att läsa om en helt annan typ av sorg än om just IVF. Men jag önskar att det fanns mer bra litteratur om människors erfarenheter.
Vi får skriva en bok, Tobias.
Ja, gör det. Stort tack till er, Charlotta Vågert och Tobias Medberg.
Tack.